Du lyssnar på Ravenspur, den fjärde avslutande delen av romanserien Rosornas krig av Conny Gulden, i översättning av Manne Svensson och i uppläsning av mig, Torsten Wahlund. Vägen hit. I 1400-talets England fanns två mäktiga hus med gemensamma blodsband. Den äldre ätten, Lancaster, satt på tronen i tre generationer, tills kung Henry den sjätte blev sjuk. Då tog den mindre ätten York över och kriget bröt ut. Det kunde inte finnas två kungar. Edward av York slogs ihop med Earlen av Warwick för att göra upp om saken på slagfältet 1461. Huset Lancaster besegrades. Drottning Margaret flydde till Frankrike med sin son och lämnade maken Henry fängslad i Towern i London. Kung Edward den fjärde gifte sig med Elizabeth Woodville, som fick honom att vända sig mot Earl Warwick. Efter en lång rad provokationer fick Warwick nog, tog Edward till fånga och höll honom i förvar. Warwick lät dessutom kungens bror George, hertig av Clarence, gifta sig med hans dotter. Även om Warwick frigav Edward till slut, kunde deras vänskapsband aldrig återupprättas. Edward agerade på anklagelser om förräderi av Warwick och skickade ut soldater för att gripa honom. I slutet av blodsband befann sig Warwick på flykt. Han lämnade England med sin höggravida dotter och svärsonen George av Clarence. När de inte tilläts gå i hamn föddes barnet och dog till sjöss. Warwick och Clarence levde därefter i exil i Frankrike sedan deras vänner och familj vänt om ryggen. Frankrikes kung, Louis den XI, såg ett sällsynt tillfälle uppenbara sig. Han försåg Warwick och Clarence med en armé av legosoldater och skepp att landsätta dem med. De återvände till Englands kust i september 1470. Gyllene, röda och vita löv hade dragits in i en väldig storm, där ingen visste hur man bäst gick i land. Hämndens årstid var kommen. Del 1. 1470. Lita ej på den som brutit ed. William Shakespeare, Henrik den sjätte, tredje delen. Kapitel 1. Floden ringlade sig runt Pembroke Castle. Vintersolen lyste rött mot murarna och kärntornet reste sig över resten av slottet, högt som en katedral, ungefär lika stolt. På vägen vid vakthuset satt främlingen med händerna på sadelknappen och gned tummen längs en sprucken söm. Hans häst var trött och hängde med huvudet, då den inte hittade något att äta på stenarna. Jämfört med vakterna som tittade ner var Jasper Tudor mörkhyllt som en herde. Hans hår täcktes med damm från landsvägen och påminde om flätat tyg. Det föll ner till axlarna och höll hans ansikte i skugga, medan solen gick ner och dagen sakta dog bort omkring honom. Även om han var sliten var hans blick aldrig stilla. Han betraktade minsta lilla rörelse på muren. Varje gång en vakt vände huvudet mot borggården eller sneglade på ett befäl nere på marken såg Jasper på, lyssnade och drog slutsatser. Han visste när nyheten om hans närvaro hade kallat dit slottsherren. Han visste hur många steg upp den mannen måste kliva för att komma till den yttre porten, som var försedd med järngaller och bara var den första av ett tiotal skydd mot angrepp. Jasper räknade tyst för sig själv och avledde tankarna från ilskan han kände bara över att befinna sig på den här platsen. Han föreställde sig varje krökning på stentrappan. Hans mun snörptes när han såg William Herbert träda fram på krenileringen. Den unge ölen tittade ner på honom och blev flammig i ansiktet av sinnesrörelse. Pembrokes nye slottsherre var bara 17 år gammal. En rödbrusig bråkstake som ännu inte hämtat sig efter faderns död. Earl Herbert verkade inte så förtjust att se den mörke, senige man som tittade upp på honom. Så mycket stod klart av hans ansiktsuttryck och sättet han grep stenen med sina grova händer. Jasper Tudor hade själv varit Earl av Pembroke.